P1, Sveriges Radio.
Ja, det här är Studio 1, onsdag.
Ukrainska attacker slår ut ryska oljan.
Och det här får ju konsekvenser på många sätt, bland annat för den ryska befolkningen.
Och efter många år av heta debatter så röstar nu Frankrike ja till att tillåta dödshjälp.
Och i nästa timme också om kvällens match mellan England och Argentina.
Ett laddat möte både på och utanför planen.
Och vi hör också här i Studio 1 om en historisk dom om barnäktenskap i västafrikanska Sierra Leone.
Och stora digitala reklamskärmar i tunnelbanan. Det här väcker starka reaktioner. Man varnar till och med för hälsorisker.
I studion Lasse Johansson och Ylva Lilja.
Och Ukraina fortsätter sina attacker mot ryska oljefartyg och raffinaderier. Bara under natten till idag ska Ukraina ha anfallit 20 fartyg. Och det är som en del av offensiven i Azovska sjön vid Svarta havet.
Och på det här viset så slår ju Ukraina mot en av Rysslands viktigaste inkomstkällor. Man försvårar också den ryska krigföringen och det får då konsekvenser för ryska befolkningen också.
Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent. Hur skulle du säga att den här bristen på bensin påverkar den ryska befolkningen?
Ja, dels finns det ju då människor som har tvingats stå i köer i dygn för att överhuvudtaget få någon bensin. Sen är det också så att i många områden nära oljefält så har människor valt sig vid att man har tillgång till bensin till ett lågt pris. Och det är så att säga ett inofficiellt avtal kan man säga med makthavarna att de förser ryssar med billig bensin. Och när det där inte funkar så slår det ju också mot tilltron till Kreml och president Vladimir Putin.
Men märks det i hela landet eller är det i delar av Ryssland?
Ja, det är ju framförallt värst på Krimhalvön som i stort sett inte har någon bensin. Alternativt kostar den 4 gånger mer per liter. Eller så säljer man kvalitativt dålig bensin som förstör bilarna. Men det har också setts sådana här långa köer och stängda bensinstationer i storstäder som Sankt Petersburg och Moskva. Och i till exempel Sankt Petersburg så har man nu förbjudit officiella tjänstemän, alltså sådana som jobbar offentligt, att tanka mer än 20 liter per gång. Och då har man alltså en form av ransonering, vilket också påminner ryssarna om att så där var det ju på 90-talet, att man kunde inte köpa mycket bensin man ville utan man fick ett ransoneringskort och sen så fick man åka till en bensinstation och tanka 20 liter. Så det är sådana vibbar som märks också. Mm.
Och det väcker ilska detta när man inte får tanka bilen när man vill. Vi ska höra på några där svordomarna flyger i luften.
Maria, du kan väl hjälpa till att översätta det där för att min ryska är lite dålig.
Ja, nej, men de svär på folk som inte håller sig i kön utan försöker gå före, och det har det kommit en rad bilder och videos på under de här 2 veckorna där vissa har kommit med en bensindunk och gått före i kön, alltså inte stått i bilköer som då löper ibland kilometervis. Mm. Och det har blivit slagsmål i de här köerna och alternativt att man skäller på varandra.
Det var ju 2 veckor sedan Putin själv medgav att Ryssland befinner sig faktiskt nu i en energikris. Och hur säger då ryssarna? Hur märker de av energikrisen förutom det här med bensinsituationen?
Ja, men det här är ju också får ju konsekvenser bland annat för jordbruket till exempel, som är beroende av dieseltillgångar för att kunna skörda vete och annat på fälten och så. Och det där skrämmer då många och tänker att det här kommer påverka mattillgången, alltså att det får andra effekter efter ett tag. Men samtidigt så är ryssar väldigt måna om att säga att det är ingen fara, vi ska inte ha panik, eller vi har terpinje, alltså att vi kan ha tålamod och står ut. Och det är liksom en viktig egenskap hos ryssar, och därför så vill man inte prata så mycket om att det är så, här är så farligt egentligen.
Men hittar man på alternativa sätt att ta sig fram då, om man inte har råd eller om man inte alls får tag på bensin till bilen?
Ja, de har ju ökat försäljning av elbilar, men som inte har varit så jättepopulära i Ryssland, för att det är inte så lätt att hitta ställen där man kan ladda dem. Men elbilar säljs mer, och sen är det människor som på landet, så köper man häst för att dra skördetröskan, man cyklar i städerna, och så finns det de som försöker tona ner och säga, ja men vi har ju så bra kollektivtrafik, vi kan åka tunnelbana och buss. Mm.
Men just det där du var inne på, Maria, med Terpinia, tålamodet. Man vill inte gärna prata om att det är rätt tuffa tider för somliga av dem. Men kan man ändå märka att det är tydligare nu än tidigare för ryssarna att deras land är i krig?
Det är många fler som har ju drabbats på olika sätt. Dels är det ju så att de här drönarna når ju längre in i Ryssland och slår ner på väldigt många olika ställen. Dels där det finns då oljelager, hamnar, militär tillverkning, och därför så är det många fler som märker av att landet är i krig, där man då försöker låtsas som om det är precis som vanligt, så kan man inte göra det längre. Och det har också dött ryssar i en del av de här attackerna som då har riktats mot militära mål, men där man har skjutit ner då drönare, och då faller det skräp och det har satt igång eld och så i bostadshus.
Vi har med oss Johan Hovinen också, överstelöjtnant på Försvarshögskolan. Det är drönarna som förklarar det här. Är det just det att de når längre in? Är det det som är grejen, eller finns det andra faktorer som väger in också?
Nej, men det är väl att man under det senaste året har utvecklat de här styrsystemen till drönarna. Att man har förbättrat målsökarfunktionen på drönarsystemen. Man har ett bättre sambandssystem med Starlink inkopplat i drönarna. Och dessutom har man då lyckats skala upp det här till en massproduktion som man tidigare inte hade.
Finns det något annat som spelar in att Ukraina nu har hittat en sån effektiv strategi 4 år in i kriget?
Det är väl framförallt att man har identifierat, tror jag, den vad som är den bärande källan i den ryska ekonomin. Man har väl insett att avgörandet kommer inte på slagfältet i första hand, utan det kommer att komma i och med att man påverkar den, i det här fallet, den ryska ekonomin och oljeindustrin. Vi ser att det här har ju pågått i nästan ett års tid, där man har gått mot olika raffinaderier, men man sedan månadsskiftet april-maj kanske ökat och intensifierat attackerna mot oljeindustrin, och inte bara raffinaderierna in i Ryssland utan även mot hamnarna som vi har sett i Finska viken, Ostluga, Primorsk, stora hamnen in i Sankt Petersburg, men vi har även haft i Svarta havet, Tuapse och Novorossiysk. Så att, och det är ju utskeppningshamnarna för olja. Och nu ser vi också då att man har skalat upp attackerna mot själva bärarna utav oljan i Jasovska sjön, och här framöver sannolikt också mot Svarta havet i större utsträckning.
Vad kommer det sig att Ryssland inte har lyckats hitta motmedel och stå emot de här attackerna?
Ja, det är en bra fråga. Det är klart att vi är ju inne i krigets femte år, och Ukraina har ofta koncentrerat sina attacker i den södra regionen på Krim mot olika typer utav luftvärnssystem och radarsystem, där man successivt har försökt att minska mängden upptäcknings- eller förmågan till att upptäcka mål från rysk sida. Och i det här fallet får man väl säga att det som har tidigare varit Rysslands stora räddning, det vill säga att landet är så stort, det är nu dess också dess svaghet, för att det är svårt att med luftvärn befinna sig på alla platser i Ryssland. Och Ryssland, som är en federation med massa olika subjekt, har ju då också produktion på massvis med olika ställen, så det innebär att man blir kraftsplittrad när det gäller luftförsvar.
Så hur gör Ryssland nu då för att hantera de här attackerna och på något sätt samla sig?
Ja, det är mycket svårt, ett svårt läge för Ryssland här, som man också, samtidigt som Ukraina har ökat, som vi pratar om här, dess förmåga att producera olika typer av drönartyper som har räckvidd någonstans från 100 mil upp till 200 mil. Och vi har Flamingo, kryssningsroboten, som kan nå upp mot en 300 mil. Vi såg ju att man slog mot oljeraffinaderiet i Omsk senast här, som är upp mot maximalsträckan kanske på den roboten. Så att det är en mycket svår situation för Ryssland. Det finns inget enkelt svar att säga att så här skyddar man sig, utan de får prioritera i större utsträckning de raffinaderier som är kvar.
Mm. Men jag tänker ändå, tidigare har även ryssarna visat prov på snabb teknisk utveckling. Är det bara en tidsfråga innan de kommer i kapp i försvaret mot de här drönarna?
Det kan också vara det som vi ser just nu som pågår. Ryssland har påtalat vid de senaste månaden här att man har slagit ut ett antal drönare och effekterna har blivit mindre. Mm. Nu pratar man om att man ska gå in i en ny fas från ukrainsk sida, och den nya fasen kanske är att slå mot, i det här fallet, då fartygen som ska frakta oljan, som är ute till havs där det inte går att ha luftvärnssystem, men att Ukraina har då sina sjöburna drönare. Och så har man tagit fram en ny typ här som vi har sett slå mot, med lite lång räckvidd, som vi har sett användas mot Krim och även mot den här landtungan mellan Mariupol och Krim, där ett antal lastbilar med olja och underhåll har blivit utslagna med ganska hög frekvens. Så att det är väl den typen av drönare som vi har sett användas över Azovska sjön här bland annat.
Och vi har ju sett och hört nu att det påverkar den ryska befolkningen. Paul Wrange, du är professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Vad säger folkrätten om det här, om att slå ut infrastruktur på det här sättet? Det påverkar ju uppenbarligen civilbefolkningen.
Ja, det gör det. Ukraina för ett legitimt försvarskrig, men som alla krigförande så måste man ändå hålla sig inom krigets lagar. Och såvitt jag förstår så gör Ukraina det också, till skillnad från Ryssland, i alla fall i stort sett. Men om vi då tar just den här frågan, så är det då, ja, det är två saker man måste fråga sig. Det första är om det är militära mål de angriper, de här raffinaderierna etc. Och om de används för att försörja den ryska armén med drivmedel etc., då är det såklart militära mål. Om det däremot handlar om att slå ut källor för att finansiera kriget, då är som kopplingen till krigföringen är lite mer indirekt. Och det finns olika uppfattningar bland staterna om huruvida det är ett legitimt militärt mål eller inte. Så där ska jag säga att det är oklart. Sen vad gäller proportionalitet, alltså om det hela då påverkar civilbefolkningen på ett oproportionerligt sätt. Ja, det handlar ju då om en avvägning mellan militär nytta och civil skada. Och det är en väldigt svår avvägning att göra. Bland annat så krävs det ganska mycket fakta för att kunna göra den bedömningen. Men jag ser väl kanske inte att det är just det som är det stora problemet just nu. Vi har inga rapporter om att det ska vara något stort civilt lidande, att livsmedelsförsörjning och hälsovård och så skulle vara direkt lidande. Så jag tror att den folkrättsligt besvärligaste frågan är om det alltid är fråga om militära mål eller inte. Och där finns det alltså olika uppfattningar.
För jag tänker, du säger ju också att det kan vara en svår gräns där, men det måste också vara en gräns som förflyttas hela tiden. Du säger liksom någonstans så börjar energiproduktionen, elektricitet och sånt också påverkas, tänker jag, som kanske slår mot sjukvård och så.
Ja, så är det. Men det är nog väldigt långt innan man når dit. Och Ryssland är ett stort land med avsvärda resurser också. Så regeringen har ju möjlighet och också en skyldighet att liksom omfördela resurserna så att de viktigaste samhällsfunktionerna ändå fortsätter att fungera.
Läggs det ansvaret på den angripna staten här, så att säga, att skydda sin civilbefolkning, alltså när infrastruktur slås ut?
Ja, det är alltid en regerings, ja, kan man säga, första uppgift att, att skydda sin egen civilbefolkning. Så är det klart att Ukraina måste ta viss hänsyn till det, men jag tror att vi är rätt långt ifrån ett så allvarligt läge så att det, så att säga, blir ett delat ansvar. Utan det är den ryska regeringens ansvar.
Mm. Säger Paul Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Tillbaka till dig, Maria Persson Löfgren. tidigare Rysslands korrespondent. Hur stort tålamod har det ryska folket med Putin och hans ledning?
Ja, det finns ju en del rapporter om att det är människor som är väldigt upprörda och faktiskt också skyller på ledningen i Kreml eller anser att de struntar i vanligt folk. Men samtidigt så måste man ändå konstatera att det inte kommer innebära några stora upplopp eller demonstrationer eller så. Det krävs nog betydligt mer att det slutar att finnas mat i butikerna då kanske.
Finns det några tecken på protester eller motstånd från civilbefolkningen?
De som protesterade och skulle kunna tänkas göra det, de har i största flertalet lämnat Ryssland, för att det är ju så att du kan inte ens hålla upp en ukrainsk flagga utan att bli gripen av polis i Ryssland idag, så att möjligheterna till att protestera är inte särskilt stora.
Men jag tänker, om det blir bråk och liv runt de här bensinstationerna, är det någonting som tillåts av rysk polis och sånt där? Eller försöker man hålla ordning och dämpa den oron också?
Ja, men polisen finns ju oftast där för att försöka hålla ordning och så att det urartar väl inte fullständigt till kaos. Men problemet är ju att ryssarna själva inte riktigt vet hur de ska bete sig för att deras makthavare ska bry sig om just deras problem.
Maria Persson Löfgren sa det, tidigare Rysslands korrespondent. Johan Hovinen hade vi med också, överstelöjtnant på Försvarshögskolan, och Paul Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
Frankrike är nära att legalisera assisterad dödshjälp efter en lång och omstridd politisk process.
Och vi ska höra med Caroline Poron. Nationalförsamlingen ska ju rösta om detta idag. Du är Sveriges Radios utsände i Frankrike. Hur långt har ni kommit?
Ja, det var klockan 3 som det här mötet skulle börja och fortfarande vet vi ingenting.
Okej, men vad innebär förslaget då som väl kommer då att röstas igenom, vad man tror?
Ja, det handlar ju då om att införa en rätt till aktiv hjälp att dö i Frankrike. Och det avgörande nya är att patienten då ska kunna få tillgång till ett dödligt preparat. Och huvudregeln då är att patienten själv ska kunna ta det. Men om man inte kan det fysiskt så ska också vårdpersonal kunna hjälpa till. Och så finns det ju då en del tydliga kriterier som måste vara uppfyllda för att få göra det här då i så fall, om det träder i kraft. Det handlar om att det ska vara vuxna människor som är franska medborgare eller stadigt bosatta i Frankrike. Och att de då har en allvarlig och obotlig sjukdom som är livshotande och att den är i en avancerad eller terminalfas. Och det, en annan viktig sak är att personen då själv ska kunna uttrycka sin vilja, så man måste vara medveten om det valet man gör.
Just det.
Och sen ytterligare en sista begränsning då, det är att, enbart psykiskt lidande då inte ska räcka för det här att få aktiv dödshjälp.
Och vad är bakgrunden till att det här nu har blivit ett lagförslag?
Bakgrunden är att frågan har diskuterats i Frankrike i många år. Och det har funnits flera uppmärksammade fall där svårt sjuka människor har velat få hjälp med att avsluta sina liv men inte kunnat göra det lagligt i Frankrike. Och sen 2005 är det ju tillåtet att avbryta livsuppehållande behandling, så om den bara förlänger döendet så att säga. Och sen 2016 så kan man söva personen in till döden i vissa fall. Men det är inte tillåtet då att ge en patient dödligt preparat. Och den här frågan tog ju ny fart nu under Macrons andra mandatperiod. Han har initierat det här igen då. Och sen har lagförslaget gått fram och tillbaka mellan nationalförsamlingen och senaten. Och nationalförsamlingen har röstat ja flera gånger medan senaten har sagt nej. Och nu har regeringen gett nationalförsamlingen sista ordet.
Och har det varit en upprörd debatt och känslofylld debatt, eller?
Det har det, och tydligt uppdelad. Alltså, förespråkarna de beskriver ju förslaget som en fråga om värdighet och självbestämmande i livets slutskede. Medan de andra, man vill att svårt sjuka människor ska kunna avsluta sina liv under kontrollerade former. Katolska kyrkan är tydligt emot, men motståndet är också bredare än så. Det finns flera läkare, människor som jobbar inom palliativ vård som också är emot det här. Och de menar då att den här lagen kan sätta press på äldre eller svårt sjuka personer eller människor med funktionsnedsättning, att de kan då kan känna sig som en börda. Och sen pratar man också om hur vårdens uppdrag förändras om läkare och sjuksköterskor ska kunna medverka till att avsluta liv.
Vi ska strax tillbaka till dig, Caroline Poron. Vi väntar ju på att franska nationalförsamlingen ska rösta ja till den här nya lagen som handlar om att legalisera assisterad dödshjälp i Frankrike. Med i studion nu Henrik Alenius, utredare på SMER, statens medicinsk-etiska råd. Ska vi bara reda ut, vad menar man med begreppet dödshjälp?
Hallå, hej. Jo, som SMER definierar saken så säger vi att dödshjälp är en slags samlingsterm för insatser som inleds på patientens egen begäran, där avsikten är att patienten ska få avlida. Sen kan det ske på lite olika sätt, som reporten sa här då. Antingen att man får ett preparat som patienten själv tar, sväljer eller öppnar en ventil eller vad det kan vara. Och då kallar vi det för assisterat döende. Eller att man får hjälp med det här sista steget av någon i vårdpersonal. Och då kunde man kalla det för eutanasi över det.
Just det, så det är liksom dödshjälp i paraplybegreppet för det här. Det är flera länder i världen som har det här nu. Om vi ska ta Europa då, och då några länder som har legaliserat det här. Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Beneluxländerna. Ge oss några konkreta exempel på hur har de löst det?
Precis, de här tre länderna känner vi ju till. Och sen finns det i Schweiz och sen ganska nyligen i Österrike. Spanien har legaliserat, Portugal har legaliserat, men har inte implementerat lagen ännu. Det är lagligt kan man säga i Italien och Tyskland, men inte riktigt lika juridiskt glasklart kanske.
Just det.
Och de här länderna har väl lite olika kriterier och varianter då. Vissa länder tillåter bara det här som vi kallar för assisterat döende, att patienten måste kunna göra det sista steget själv. Andra länder tillåter båda formerna, alltså att vårdpersonal ska kunna ge eutanasi. Den lösning som Frankrike funderar på innebär ju en slags presumtion för assisterat döende. Men om man är fysiskt oförmögen till det, så kan vården göra det här sista steget. Och i kontrast till exempel Schweiz, där det enbart finns då assisterat döende, så att patienterna gör alltid det här sista steget själv.
I vad mening, eller kan man säga, i flera av de här länderna, är det många som har liksom använt sig av den här metoden?
Det varierar väldigt mycket. Det kan bero på hur länge det har funnits och vad det finns för slags kultur kanske i samhället kring den här sättet att dö på och inställningen hos läkarkåren. Det land som många tänker på som så att säga dödshjälpens säte är ju kanske Nederländerna. Mm. Där är det kring 5-6% varje år som dör. Alltså av dödsfallen per år så är det ungefär var 15-20 dödsfall är i dödshjälp. Så
det är
5-6%.
Ganska mycket ändå, eller?
Ja, jag vet inte vad man ska jämföra med. Många människor dör ju på sjukhus under utdragna former. Men det är ungefär den storleksmålningen då, 5-6%.
Men jag tänker på en sak som nämndes här, det är ju att läkarna får en annan roll. Istället för att rädda liv helt och hållet så ska de göra någonting annat. Har det förändrats i Nederländerna på något sätt? Ja, har det skett en...
Det har sett väldigt olika ut genom tider och i olika länder då. Och det som vi hör där från Frankrike, så har ju det varit en huvudinvändning att det här anses strida mot den traditionella läkarrollen som ska handla om att lindra och rädda liv och förlänga liv och vårda. Inte att orsaka någons död. I Nederländerna har läkare sedan länge varit mera ombord med det här och uppfattar det som en rimlig del av läkarrollen att man är medverkar vid dödshjälp. Även i Sverige är ju läkarkåren kanske inte helt avvisande, men mer avvisande än befolkningen i stort.
Mm. Och det här andra farhågan, att sjuka och gamla skulle känna ett tryck på att avsluta sina liv. Hur har man sett det i Nederländerna?
Ja, alla länder försöker ta det beaktande förstås, och det måste finnas en massa försiktighetsåtgärder då. Sen vill man ju samtidigt då tillgodose beslutskapabla människors önskan att få avsluta sina egna liv på sitt sätt, om de lider svårt och så vidare.
Hur aktuell är den här frågan i Sverige idag?
Jag är själv lite mitt i den, så det är svårt att ta temperaturen. Men jag uppfattar att den är medelvarm bara kanske. Det finns ju inget politiskt parti som brinner jättemycket för att det ska bli någon förändring så. Och man kanske kan säga att att det är en sån sak att partierna är inte riktigt i synk med väljarna. Det finns ett ganska stort stöd för dödshjälp i Sverige, större än vad man kunde få för sig genom att lyssna på partierna. Men både Socialdemokraterna och KD är ganska avvisande. Så det gör att både till höger och till vänster finns det en ganska stort motstånd att gå vidare med en sån sak, tror jag.
Så den allmänna uppfattningen eller oppositionen är här i Sverige rätt för?
Ja, de flesta undersökningar tyder på att en majoritet av svenskarna uppfattar det här som en rimlig sak. Då. Mm. Sen kan man ställa frågan på olika sätt och man måste gå igenom förstås hur skulle det gå till och sådär. Men som en bred generalisering kan man säga att det finns ett folkligt stöd för att det skulle kunna vara lagligt.
Mm. Vilka är de tydligaste för- och emot-argumenten i Sverige?
Det som dyker upp oftast är väl kanske självbestämmande. Mm. Man tycker att man bör få bestämma själv på vilket sätt man en sista tid i livet, hur den ser ut och hur livet avslutas. Och det är kopplat också då till en syn på livskvalitet och vad man tycker är en värdig död för sig själv då. Och när det gäller själen emot så hörde vi de här kanske då att man tycker att det kan vara ett hot mot god palliativ vård och så att säga punktera ambitionen att bygga ut och förbättra palliativ vård. Det kan ses som en slags signal eller ett hot mot svaga grupper eller att människor känner att de ligger till last och så vidare. Så det är många komplexa frågor i omlopp som behöver tänkas igenom.
Men det låter som samma argument för emot ungefär som på kontinenten.
Ja, jag tror att alla länder brottas med de här kanske mer eller mindre i olika proportioner. Då i Sverige kan man kan säga jämfört med säg Spanien mindre inslag av religiöst grundade etiska idéer emot. Och Frankrike är ju både ett sekulariserat land och ett katolskt land och de har den här ambivalensen också. Mm.
Tillbaka till det, Caroline Poron, Sveriges Radios utsände i Frankrike. Nu är det här lagförslaget om assisterad dödshjälp uppe i nationalförsamlingen. Slutgiltigt beslut väntas. De började mötet 3:00 här på eftermiddagen. Vad händer nu närmast då? Vad är nästa steg i den här processen?
Ja, eftersom nationalförsamlingen då har fått sista ordet nu så väntas ju... Det väntas bli ett ja, helt enkelt. Och då kommer det att vara antaget politiskt. Men det kan fortfarande prövas av Frankrikes konstitutionella råd innan det börjar gälla. Och om rådet då säger ja till det här, då kan man börja införa det i vården och skriva hur det ska göras och så vidare. Men om konstitutionella rådet underkänner hela lagen, då kan det inte börja gälla i den formen som man har föreslagit, utan då måste politikerna tillbaka och ändra lagtexten och så börjar det om.
Några steg kvar helt enkelt. Tack så mycket Caroline Poron, Sveriges Radios utsände i Frankrike. Tack också till Henrik Alenius, utredare på SMER, Statens medicinsk-etiska råd.
Studio 1 i Peter Detta producent idag, det är Cecilia Tengmark och tekniker Liv Fredén och sändningskoordinator, det är Ebba Björk.
Nu ska vi till västafrikanska Sierra Leone. Där dömdes nyligen en man till 15 års fängelse för att ha arrangerat ett äktenskap mellan en 17-årig flicka och en vuxen man.
Och det är första gången sedan barnäktenskap förbjöds för 2 år sedan som ett fall har prövats i rätten i Sierra Leone.
This is an historic moment for Sierra Leone as a country. We are seeing the law being tested, you know, and this actually demonstrates that the government is beginning to translate legislation into action.
Det här är ett historiskt ögonblick för Sierra Leone. Rättsfallet visar att regeringen faktiskt börjar omsätta lagstiftningen i handling, säger jämställdhetsaktivisten Kadiatu Koroma från organisationen Women for Women Foundation. Nästan var tredje flicka Sierra Leone gifts bort före 18-årsdagen, enligt en rapport från Human Rights Watch. På landsbygden händer det att flickor så unga som 14 år gifts bort, berättar Kadiatu Koroma. Barnäktenskap förbjöds först 2024. Tidigare ansågs det vara en familjeangelägenhet. Men nyligen väcktes åtal mot 4 personer som misstänks för att ha arrangerat ett giftermål där den ena parten var en 17-årig flicka. En av männen har nu dömts till 15 år i fängelse. Fallet har väckt stor uppmärksamhet i Sierra Leone, berättar advokaten Menisa Sesay.
We're very hopeful that this will serve as an encouragement for young girls to speak up, to come out, to report. Young girls will feel that their voices will be heard. They are respected, you know, with society and treated as they should be.
Vi hoppas verkligen att det här kommer att uppmuntra unga flickor att träda fram så att de vågar anmäla och också känner att de blir lyssnade på, säger hon. Ytterligare tre liknande fall går nu genom rättssystemets kvarnar, berättar Menisa Sesay.
It's been charged to courts and it's a good news because we know that we start having an increase of reporting.
Det är en skandal att flickor så unga som 14-15 år gifts bort och äntligen ses det som ett brott, säger hon. Menisa Sesay kallar genombrottet för ljuset i en väldigt lång och mörk tunnel. Väst- och Centralafrika är de regioner i världen där kampen mot barnäktenskap har gått allra långsammast. Stora framsteg har gjorts i Asien och även i södra Afrika. Men på många håll på kontinenten biter sig traditionella värderingar fast, berättar Menisa Sesay. Långt ifrån alla välkomnar barnäktenskapslagen och en del familjer försöker kringgå förbudet genom att ge bort sina döttrar till inflytelserika män utan att de ingår ett formellt äktenskap, säger Menisa Sesay.
Families, traditional leaders, you know, the community leaders, these are people that, you know, pushing back or encouraging so many of these vices against girls. You see them also doing is that of consciously not giving the child for marriage, but you will see a family giving their child to a man with no formal marriage contract, yeah, just sending the child to this man, to stay with this man, to bear children with this man.
Först när mannen slutar stötta flickans familj ekonomiskt brukar de vilja ha tillbaka sina döttrar, säger Menisa Sesay med en suck. Föräldrarna verkar inte alls bry sig om vad döttrarna har varit med om, säger hon. Tre av de fyra männen som åtalas för att ha arrangerat ett äktenskap hävdar att de är oskyldiga och än har de inte fått sin dom. Men även om de går fria sänder rättsfallet en viktig signal, menar jämställdhetsaktivisten Kadiatu Koroma.
It's about sending a national message that child marriage is no longer a private family matter. This is a criminal offense and if anybody is involved in that they are going to be prosecuted.
Barnäktenskap är en kriminell handling och de som ägnar sig åt det kommer att åtalas, säger hon. Men, poängterar hon, hela samhället måste stå bakom ett förbud för att det ska ske en förändring.
The court alone cannot be able to achieve this. So the community, the religious leaders, all of these people have a very important role to play if we want to end child marriage in Sierra Leone.
Alla, från religiösa ledare till föräldrar, spelar en viktig roll om vi ska få ett slut på barnäktenskap, säger hon. Hon ser rättsfallet som början på en längre kamp, inte bara Sierra Leone, utan i hela Afrika.
This prosecution is an important beginning, but it's not the finish line, you know, especially for every girl, not only in Sierra Leone, but in Africa as a whole, deserve the right to complete their education, to live free from violence and for them to be able to decide who they want to marry and no family member have to make the decision for them.
Vi är ännu långt från målet. Alla flickor har rätt att göra klart sin utbildning, leva fritt och själva bestämma vem de ska gifta sig med. Sara Assarsson, Ekot.
Nu om det som kallats världens längsta konstutställning. Vi pratar om Stockholms tunnelbana. Där sätts just nu stora digitala reklamskyltar upp. De håller på att installeras.
Det är ett 70-tal stora skärmar som sätts upp längs spåren och dessutom hundratals mindre skärmar. Och det där betyder ju då bland annat att konstverk av Siri Derkert och P.O. Ulltvedt nu ska kombineras med digital reklam. Det där har väckt starka reaktioner.
En som är kritisk till skärmarna, det är den kände matprofilen och bagaren Sebastian Baudet. Och du är med oss nu. Hej!
Hej!
Sebastian, vad är problemet med de här skyltarna?
Problemet är att vi betalar skatt och sen vi betalar en biljett. Och sen ska man till och med sälja våra blickar och uppmärksamhet. Alltså, det här är, det har inte med reklam att göra. Det har med en, alltså, det offentliga rummet. Vi vet att ett matmiljö är en plats där man blir utsatt till en massa intryck kring mat, och att eftersom vi vill ha ett matsystem som är schysstare, som, alltså det är så svårt att hålla sig frisk, tanken på hur vi är omringad av reklam och uppmuntrande till att konsumera ultraprocessad dålig mat, för det är den maten som hamnar på de där skyltarna ofta, det är där det finns pengar.
Det är där du och tror att, det är det som blir problemet, innehållet på de här skärmarna, tror du, i förlängningen?
Nej, alltså det är flera, alltså det är många lager. Det är därför det är så märkligt att man har inte konsulterat mer och sökt mer och gjort en konsekvensbedömning kring saker, utan att man har ju grävt lite djupare. Mm. Alltså regionen har ändå utgått från att det kommer inte finnas sociala konsekvenser, eller det kommer inte finnas ju förtroendekonsekvenser eller så konsekvenser.
Jag måste bara få fråga, det finns ju redan reklam i tunnelbanan.
Ja, men och det är redan problematiskt. Jag blir ganska rättad av det. Jag tycker det är jobbigt, och jag tror många också andra gör det. Tunnelbanan, det är inte som en telefon eller en tv-apparat som man kan stänga av. Alltså, folk måste ta sig till jobbet och hem, och det är barn. Och det är, alltså, barn har inte gett sin samtycke till att bli utsatt till, ni vet ju, alltså rörlig reklam med pixlar och rörelse, och det är klart de ser lite coola ut så här i första hand, men de kommer bara bära budskap till försäljning, till kolonisering av vårt uppmärksamhet, och okay. Att det där säljs utan vårt medgivande tycker jag är väldigt jobbigt. Sen konsten, självklart, alltså man har renoverat hela Hötorget till så det ska se ut som det var på 50-talet. Och sen ska man prägla det med massa digitala skärmar.
Ska vi höra med Jakob Talunde, miljöpartistiskt trafikregionråd i Region Stockholm. Varför stora digitala reklamskärmar i tunnelbanan? Varför behövs det?
Det första jag ska slå fast är att Miljöpartiet är ett reklamkritiskt parti. Dels utifrån hur det offentliga rummet uppfattas, men också för att reklam riskerar att stimulera konsumtion som man annars inte hade haft.
Och ändå har ni installerat de här digitala reklamskärmarna nu i tunnelbanan. Varför?
Det som Miljöpartiet har drivit i den här processen har ju varit att vara mer restriktiv kring vilka reklam som får visas i tunnelbanan. Så att nu så är det förbjudet med exempelvis reklam för online kasinon. Det är också förbjudet med reklam för fossildrivna bilar, och det finns även förbud mot viss typ av vårdkonsumtion. Och jag, om jag får förnyat förtroende efter nästa val, skulle gärna gå betydligt längre än så. Exempelvis när det gäller förbud mot ohälsosam mat som ultraprocessad mat.
För det har man ju exempelvis gjort i London, vad jag förstår, eller hur va?
Det stämmer. Och när det här beslutet fattades 2024, då var ju Stockholm världsledande med de här begränsningarna. Efter det så har man dels fattat mer progressiva beslut i både Amsterdam och i London, och jag skulle gärna gå längre i Stockholm under nästa mandatperiod.
Det är lite knepiga budskap som du har här, för du säger att ni egentligen är emot det. Ni skulle vilja ha mer gränsbegränsningar, och det kommer det kanske bli sen så småningom. Vad tycker du om Sebastian Bodés invändningar då i så fall i grunden? Har han rätt?
Jag har stor förståelse för det, och jag läste hans inlägg på Instagram och håller i stort sett med. Okay. Men jag vill ändå passa på att notera att det framstår ju nu som att reklamytorna kommer öka i kollektivtrafiken, och så är det alltså inte. Utan när det gäller affischer så går vi från 600 tidigare ner till 70 ytor. Och i rulltrapparna så går vi från 1200 ytor till 579, så att totalt sett så minskar kollektivtrafikens reklamytor,
okay,
och mer av tunnelbanestationernas konstnärliga gestaltning kommer alltså att synas.
Vad säger du om det, Sebastian Bodé, att det totalt minskar faktiskt då?
Ja, alltså oavsett minskning, ökning, ändring av tekniken. Jag ser också dragning och fiber och den enorma kostnaden som de där skärmarna. Och det här är ett 7-årsavtal som kommer generera 600 miljoner per år. Och då ser man i Stockholms stad jobba med att bygga matmiljö. Alltså matmiljö har varit en del av deras nya strategi för folkhälsa i Stockholm, och att Region Stockholm ska motarbeta den viljan som Stockholms stad har att göra de allmänna ytor mycket mer reklamfria. För det är det vi måste också komma ihåg, att de där reklamskyltarna, de kommer visa ju mestadels konsumtion, ohälsosamt mat, snabba konsumtionssaker, och man vet att så kostrelaterade sjukdomar i Sverige kostar ju 100-tal miljarder varje år. Mm. Så det är ganska dålig det är dålig ekonomi. Så det här är inte en investering, det här är verkligen en, hur kan man öka problemet och fortsätta utsätta barn som har inte bett om någonting att bli påverkad av reklam.
Jakob Dalunde, alltså, vad säger du?
Jag och alla här räcker redan.
Svara på det där.
Jag håller i grunden med, och jag tycker även att barnaspekten är relevant. Det finns ju i dagsläget nationell lagstiftning som begränsar hur man får göra reklam för barn, riktat mot barn i tv. Men när allt mer av vår konsumtion går från linjär tv till digitala plattformar, sociala medier, så skulle jag gärna se mer nationell lagstiftning som begränsar kring hur man får göra reklam.
Men just nu har vi ju inte den, och ni ska installera de här digitala reklamskärmarna. Vad betyder reklamintäkterna framöver för biljettpriserna? Hur kommer det alla tunnelbaneresenärer till gagn? Hur mycket billigare blir det nu med reklamen?
Jag har förståelse för åsikter att man skulle vilja minska reklamintäkterna och istället exempelvis höja skatten. Det är en åsikt som jag har förståelse för. Men när det här beslutet togs 2024, då var ju kollektivtrafiken inte bara i Stockholm utan hela Europa mitt uppe i den värsta krisen någonsin på grund av pandemin. Region Stockholm hade ett underskott på 3,5 miljarder. Så att samma år som den här nya inriktningen för reklamen beslutades, alltså 2024, så höjde man dels biljettpriset på SL och man gjorde en stor skattehöjning. Region Stockholm är nu alltså Sveriges högsta regionskatt. Och där var det som behövdes för att värna kollektivtrafiken och säkerställa att vi inte behövde säga upp någon i vården, sjuksköterskor eller läkare.
Men nu tiden rinner ifrån oss, och jag skulle ändå vilja ha svar på om de här reklamintäkterna betyder någonting för kollektivtrafikresenärerna.
Ja, skulle man ta bort all reklamen, då skulle det innebära markanta indragningar av kollektivtrafiken, alltså verkligen stora skalor. Så att jag tror att vill man minska reklamen, då tror jag att det mest framkomliga är ju dels att introducera mer begränsningar i vilken typ av reklam man får göra, vilket jag som miljöpartist gärna skulle göra. Och sedan så hoppas jag att vi nästa mandatperiod...
Ja, jag får tacka dig där, Jakob Dalunde, miljöpartistisk trafikregioner i Region Stockholm. Vi hör att valrörelsen hade dragit igång. Sebastian Bodé, matprofil och bagare, var också med och tyckte till om digitala skärmar i Stockholms tunnelbana. Nu är det dags för Kvart i fem Ekot.
Kvart i fem Ekot. Värmeböljan i Sverige och Europa ser ut att fortsätta. Miljöfarliga PFAS-kemikalier kan komma att förbjudas. Och så får vi en rapport från Atlanta inför kvällens semifinal i fotbolls-VM. En match som kan bli den mest laddade hittills. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Ja, i stora delar av Sverige är det väldigt varmt just nu. Värre ser det också ut att kunna bli. Om detta kan man tycka olika förstås, men en som plågas av värmen är ställningsbyggaren Ken Kaiser.
Det är varmt. Det är varmt och det är tungt.
Ken Kaiser har varit ute på jobb sedan 7 på morgonen, och vid lunchtid har det hunnit bli 27 grader varmt i Stockholm. I jobbet lyfter han tunga ställningsdelar, och just idag har han och kollegorna arbetat med att nedmontera en ställning. Utöver det tunga arbetet har han på sig långbyxor, handskar och hjälm. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten och ta korta pauser, säger han.
Ja, jag dricker mycket, alltså mer. Alltså fruktansvärt mycket mer. Ja, går runt med en sån här på huvudet under hjälmen för att hålla lite kyla liksom. En handduk.
Som är blöt då?
Ja, typ som en kökshandduk, en liten eller sån handduk som man har att sätta händerna med.
Sabrina Chen jobbar i en reception i centrala Stockholm och hon lider av värmen. Men de två fläktar hon har igång hjälper något.
Åh, vad härligt. Den brassar på.
Ja, verkligen.
Att jobba i värmen har varit mycket svårt, tycker hon.
För det är vissa mottagningar inte heller som har AC inbyggda. Så det har varit svettigt. Men det funkar.
Det finns inga exakta bestämmelser för hur man ska agera som arbetsgivare när det blir för varmt. Men det finns allmänna råd som bör följas. Och klart är att arbetsgivaren alltid bär ansvaret för att värmen inte ska bli ett arbetsmiljöproblem. Det säger Fredrik Håks som är utredare på Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt. Om det inte går så bör man väl undvika då eller se till att göra det när det är svalare.
Reportrar Tyra Meidel och Helena Geilani. Och värmeböljan plågar ju inte bara Sverige utan andra delar av Europa också just nu. Särskilt Italien är hårt drabbat. Där förbereder man sig nu för temperaturer på upp mot 45 grader samtidigt som det brinner på flera håll.
En brandbil kör i full fart längs en liten landsväg på Sardinien. Ett högt, mörkt torn av rök stiger över den disiga himlen i videon från nyhetsbyrån La Presse. Värmevarningarna staplas just nu på varandra i Italien. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna har myndigheterna slagit larm om temperaturer som kan vara farliga för hälsan även för yngre människor. Värst väntas det bli på Sardinien. Väderleksrapporterna förespår 45 grader i Sardiniens inland under morgondagen och på fredag. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan, skriver tidningen Corriere della Sera. Året brinner fortfarande på flera håll. Förutom Sardinien härjar bränder även i Toskana och i trakterna kring Pisa där över 3000 människor har evakuerats. Men det brinner också i övriga Europa. I Frankrike rapporterar lokala medier att den stora skogsbranden i Fontainebleau söder om Paris nu tycks vara under kontroll. Där har två volontärbrandmän gripits misstänkta för att ha startat elden. Samtidigt ska nya bränder ha brutit ut i djurområdet i östra Frankrike. Även Tyskland skakas just nu av skogsbränder i minst tre av landets förbundsländer. I Sachsen arbetar en räddningsstyrka på över 500 personer med att stävja elden som härjar i en populär nationalpark.
Reporter Jakob Hallström. Den femåriga flicka som i måndags knivskars i en park i Helsingborg har nu fått lämna sjukhuset. En pojke som är yngre än 15 år misstänks för dådet och har omhändertagits av de sociala myndigheterna. Polisen vill ännu inte gå in på några detaljer kring det som hände. Nu ska vi koppla upp Atlanta i USA. Ikväll möts ju Argentina och England i semifinal i fotbolls-VM. Det här ses som en av VMs kanske mest laddade matcher och säkerhetspådraget är stort. Vi har Gina Lindberg på plats i Atlanta. Gina, vad märker du av säkerhetspådraget?
Ja, det cirkulerar polishelikoptrar här ovanför oss. Det är fullt med polis och säkerhetsvakter på gatorna här vid Olympiaparken nära stadion där jag står. Stora avspärrningar, för det här är ett av de största säkerhetspådragen hittills under fotbolls-VM. FBI har klassat det här som en högriskmatch. Och det har ju att göra med historien mellan England och Argentina. Här finns ju Falklandskriget i bakgrunden. Här finns den gamla striden från VM 86 när Maradona gjorde mål med hjälp av handen, Guds hand, som man sa. Så att det är mycket säkerhet och många mycket nervösa supportrar. Vi kan lyssna på några som jag har pratat med.
Yeah, we can see a lot of police, that is something strange.
But I hope that this is just for precaution and that's it.
Every time the Argentina plays, you know, it's like heart attack.
I think England have got a lot more gears in them. They've been a bit poor in the last few games, but I think they can go up and up, and I think they're going to show that against Argentina.
And what do you think? What are the biggest challenges?
Messi, just Messi. He's the only challenge.
Ja, lite nervösa låter de alltid, Gina.
Ja. Ja, stora förhoppningar och mycket nervositet, mycket förväntan och också mycket fest. Hela Atlanta har förvandlats till en enda stor supporterfest med ett hav av fotbollsfans här i parken där jag tittar ut. Alla har förstås inte plats inne på arenan senare idag, utan många kommer se matchen på storbildsskärm i parken. Och här är det ett hav av framför allt argentinska ljusblå-vita tröjor. Det är många på den sidan som hoppas att regerande världsmästaren Argentina klarar sig vidare ikväll.
Och avspark i matchen är klockan 9 svensk tid ikväll alltså. Tack så mycket, Gina Lindberg, på plats i Atlanta. Gothia Cup inför vätskepauser under den ungdomsturnering som pågår just nu. Detta sedan väderrapporterna indikerat att värmen i Göteborg kan stiga upp till runt 30 grader idag. Pausen kommer bli en halv minut per halvlek och ska gälla de matcher som startar efter klockan 11, uppger P4 Göteborg. Gothia Cup tar alltså efter fotbolls-VMs drag att införa vätskepaus i matcherna. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Och 38 olika bekämpningsmedel som används inom jordbruket kan komma att förbjudas framöver. Kristoffer Hamark är chef vid Kemikalieinspektionens tillståndsavdelning.
Det som har förändrats i kunskapsläget framför allt, det är ju att vi har sett att TFA återfinns i miljön och grundvattnet nästan överallt.
I en ny mätning från SGU, Sveriges geologiska undersökning, hittades PFAS-kemikalien TFA i 9 av 10 grundvattenprover, vilket Ekot tidigare berättat. Trifluoretiksyra beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten.
Vi har liksom förstått att PFAS-ämnen i bekämpningsmedel kan alla brytas ner till TFA som sen inte bryts ner, så att mängden ökar hela tiden.
Bekämpningsmedlen som nu kan försvinna används i jordbruket för att bli av med bland annat svamp- och insektsangrepp. Förra sommaren förbjöd danska miljöstyrelsen 33 sådana bekämpningsmedel. Så det kan bli i Sverige precis som det redan är i Danmark, med andra ord.
Ja, så skulle utfallet kunna bli, absolut.
Att förbjuda TFA-bildande bekämpningsmedel skulle kunna kosta jordbruket över 1,2 miljarder kronor på grund av sämre skördar, enligt en rapport från Växtskyddsrådet, där bland annat Kemikalieinspektionen ingår. Ett beslut om förbud kan komma tidigast våren 2028. Du ser ingen risk att det skulle bli mer av andra kemikalier i jordbruket då?
Det kan bli mer av andra kemikalier, men sen om det är en risk eller inte, det har jag svårt att uttala mig om och det är jag inte säker på.
Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Regeringen säger till Ekot att de ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar.
Rapporterade Frida Ingemarsson. Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson vill se en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar ett anteckningsblock i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Enligt Kvarnström själv fanns det minnesanteckningar i blocket och enligt regeringskansliet innehöll det inga säkerhetsklassade uppgifter. Så till kritiken mot Statistiska centralbyråns sätt att mäta arbetslösheten. Kritikerna menar ju att SCB ger en alldeles för mörk bild av verkligheten. Men Martin Ådahl, som är ekonomisk och politisk talesperson för Centerpartiet och som är en av de som ofta refererar till SCBs siffror, han försvarar sitt val av statistik.
Vi bara tar samma siffra som vi har haft tidigare i debatten och som också den som flera internationella organisationer använder.
Arbetslösheten i Sverige mäts på olika sätt. Den siffra som oftast används i den politiska debatten är SCBs, som också är den officiella siffra som används vid internationella jämförelser. Den inkluderar gymnasieelever och heltidsstudenter som vill ha jobb eller extrajobb och ger en högre arbetslöshet än till exempel Arbetsförmedlingens, som istället baseras på hur många som är registrerade som arbetssökande på förmedlingen. SCBs siffra får därför kritik av bland andra Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, för att ge en för dyster bild av verkligheten. Det har du hört tidigare i Ekot. Men Martin Ådahl, Centerpartiet, tycker att den diskussionen riskerar att flytta fokus.
Det viktiga är att säga att arbetslösheten är hög även om man räknar bort de här. Och den har stigit även om man räknar bort de här grupperna. Och jämför med andra länder som har samma regler som Holland, till exempel Nederländerna. Då har de en mycket, mycket, mycket lägre arbetslöshet, alltså inte ens hälften, bland de här studerande. Fast de har samma möjlighet och samma regler som i Sverige.
Arbetsmarknadsminister Johan Britz håller dock med om kritiken mot SCBs siffra och tycker att Arbetsförmedlingens lägre ger en mer rättvisande bild.
Oavsett hur man mäter så är arbetslösheten i Sverige för hög. Men det är orimligt att vi har en vilseledande statistik eftersom det riskerar att leda till att fel åtgärder sätts in som inte träffar de som verkligen behöver stöd för att komma ur arbetslösheten. Jag använder oftare Arbetsförmedlingens statistik eftersom den visar antalet inskrivna som aktivt söker arbete. Och det är också de personerna som vi så kanske behöver komma att rikta stöd till.
Arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britz, och reporter här var Marie Nilsson Boy. Storbanken SCB gjorde en större vinst än väntat under årets andra kvartal. Det är framförallt bankens företagskunder som har börjat låna mer pengar, men det är ändå för tidigt att säga om den här investeringsviljan i början på en återhämtning i den svenska ekonomin. Enligt SCBs vd Johan Torgeby.
Väldigt robust resultat, framförallt på företagssidan, medan det finns mer att önska på privatsidan.
SCBs vd Johan Torgeby har tidigare konstaterat att 2025 var ett år av konstant besvikelse och att det var dags att kavla upp ärmarna inför 2026. Och nu rapporterar alltså SCBs siffror för det andra kvartalet som överträffar förväntningarna på de flesta punkter. Vinsten ökade och rörelseresultatet landade på strax över 10,7 miljarder kronor. Och det är framförallt bankens företagskunder som nu vill låna pengar till investeringar.
Det är en väldigt bred uppgång, så att det inte är något enskilt företag eller någon enskild sektor. Men det är framförallt på de stora företagen.
Och om det här är början på en investeringscykel som kan bära svensk tillväxt är för tidigt att säga, enligt Johan Torgeby.
Det är hjälpsamt, men inte tillräckligt. Nu har vi sett att investeringar och lån och även eget kapital som de behöver för sina verksamheter har stigit kraftigt. Men jag tror vi behöver konsumenten för att det verkligen ska ta fart och vara bestående.
Reporter Stina Ollila. Vi avslutar kvart i fem ekot där vi började, nämligen med vädret. Imorgon torsdag får större delen av landet soligt och värmen fortsätter. I den södra halvan 28-33 grader, i den norra 20-30 och i fjällen 15-20. Producent Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Och det här är Studio 1, timme 2.
Det är bara timmar kvar till mötet England-Argentina som vi hörde om på Ekot i fotbolls-VM. Ett laddat möte. Hur ska det gå?
I think it'll be 3-0 to England.
And what makes you confident?
We're just a great team.
Därefter om Sveriges höga arbetslöshet, tredje högsta i EU. Men är det så att statistiken småljuger lite?
Och så är det 10 år sedan kuppförsöket mot Turkiets Erdogan. Ett försök som gjorde Erdogan starkare. Vem var det som låg bakom?
Och sen om att sill och vaktelglass. Det är lösningen i hettan för Skansen-djuren.
Välkomna att lyssna. Lasse Johansson och Ylva Lilja här i studion.
Nu ska vi grotta ner oss i det mycket laddade mötet i Atlanta, Georgia om några timmar. Då möts England, Argentina, semifinal, fotbolls-VM.
Och både på och utanför fotbollsplanen så finns det en spänning mellan de här två nationerna som väcker starka känslor och minnen.
Gina Lindberg, vår korrespondent i USA, du finns i Atlanta. 4 timmar till avspark, vad har du mötts av där borta?
Ja, jag har mötts av stort säkerhetspådrag och riktigt förväntansfull fotbollsfest. Därför att hela centrala Atlanta har verkligen förvandlats till supporterområde. Jag står här vid Olympiaparken nära stadion där matchen ska spelas. Och här är det fotbollsfans, det är flaggor, det är storbildsskärmar och väldigt stor förväntan och väldigt stor nervositet inför den här matchen ikväll. FBI har ju klassat det som högriskmatch, men det är också hög entusiasm och festnivå. Många nervösa och båda supportersidorna hoppas ju förstås innerligt på seger för sitt eget lag ikväll.
På vilket sätt har man klassat det där som en högriskmatch? Vad är det för risker man ser framför sig, FBI?
Ja, man ser risker för våldsamheter och konfrontationer mellan de här supportergrupperna. Och det finns ju en historia som ni var inne på mellan Argentina och England med Falklandskriget, eller Malvinas som argentinarna säger, med VM 86 och det väldigt, väldigt omdiskuterade målet som Maradona gjorde då med hjälp av Guds hand, som man sa efteråt, med handen. Och jag har sett många banderoller och flaggor med Messi här förstås, som alltså är stjärnspelaren från Argentina, men också bilder på Maradona. Och jag har hört en och annan, i alla fall igår kväll, argentinsk hejaramsa som riktas väldigt tydligt mot engelsmännen. Det finns en El que no salta es un inglés, den som inte hoppar är engelsman, stod de och ropade på gatorna igår kväll. Så att, ja, det finns ju... Det finns rivalitet, men många supportrar här säger också att den där risken för bråk är överdriven. Vi är här för sportens skull och inget annat.
Vi kan väl lyssna till några supportrar som du har mött i Atlanta inför matchen.
High expectation. Every time that Argentina plays, you know, it's like heart attack. Surely it's gonna be another, we're gonna be with our heart outside of our body.
And especially when it comes to Argentina, England.
Yes.
It's especially tense, no?
Yeah, it is. But that, I think, young people, that's in the past. I think it's going to be a soccer game and a very, very nice to watch for everyone that is not English or Argentinian.
What do you think about the result?
Argentina. We already bought our tickets for New York.
Really?
We're going to win 2-0.
Do you think it's going to be, I mean, there's a lot of police presence in town. There's a lot of talk about this being an especially tense game.
Oh, we're here for the football. We're here for the football.
I think the press are trying to build it up.
The press are trying to build it up a bit more than what it is, but everything will go all right.
What do you think about the result?
I think it'll be 3-0 to England.
You're hopeful and confident?
Very confident, yeah.
And what makes you confident?
We're just a great team.
And what do you think? What are the biggest challenges?
Messi. Just Messi. He's the only challenge.
Enda utmaningen är Messi där. Vad var det de sa mer än sammanfattning, Gina?
Ja, de tycker att det är medierna som överdriver den här risken för konfrontation. Medierna och FBI och polisen, därför att det är stort säkerhetspådrag. Det är ingen tvekan om det. Så att förberedelserna finns, men många supportrar som är här säger förstås att de är här för att titta på matchen, inget annat, och väntar sig inget bråk. Och så stor nervositet som vi hörde, hjärtat utan på kroppen, som Ralf från Buenos Aires sa, så kommer det vara ikväll.
Du nämnde ju tidigare Guds hand 1986, så här lät det.
Maradona. Trying to drive forward again. Steve Hodges put it in the air. And Maradona scores! England claim handball. All of the England players rushing towards the referee.
Ja, Maradona dunkar in bollen med handen, spelarna protesterar. Jesper Högström har vi med oss, journalist och författare. Du har skrivit om fotbolls-VMs historia. Ja. Det här var ju 1986, men rivaliteten mellan de här nationerna på planen började tidigare egentligen, redan 66, eller hur?
Ja, egentligen började tidigare än så. Alltså, det finns ju en... Det är ju, ska man börja från början, när fotbollen kom till Argentina så var det ju britterna som tog dit den i slutet på 1800-talet. Och då var Argentina dessutom ganska ekonomiskt beroende av Storbritannien, så till den grad att folk sa att det var en informell del av det brittiska imperiet. Och det ligger liksom i grunden här att britterna, att engelsmän har haft en stor inverkan på argentinsk fotboll. Men de har liksom en klubb som heter River Plate. Det finns ju spelare i argentinska landslaget som heter McAllister.
Ja, just det.
Men 1966, som sagt, det var då liksom rivaliteten tog fart på allvar. En kvartsfinal i VM i England, mellan England och Argentina. Där Argentinas lagkapten Ratin blir utvisad efter att ha tjafsat med domaren. Och det är otroligt... upptrissad stämning efteråt när England har vunnit med 1-0, så säger Englands förbundskapten Alf Ramsey att argentinarna har uppträtt som djur. Argentinarna anser sig bortfifflade och bortdömda, och det här på något sätt, det här grundar liksom sådana stereotyper som har liksom legat till grunden för den här rivaliteten ända sedan dess. Att argentinarna anser att engelsmännen är liksom högfärdiga maktutövare som använder sitt gentlemannaideal lite grann. Och engelsmännen anser att argentinarna är fifflande småskurkar som dessutom håller på och ältar oförrätter i evighet och evighet. Och det här är ju grova stereotyper, men så är det ju i fotbollsrivaliteter. Och i det här fallet så har det ju blivit betydligt allvarligare på grund av då Falklandskriget som vi talade om tidigare 1982, som ju är där den argentinska militärjuntan försökte återerövra, som de tycker, de här öarna utanför Argentina som de kallar Malvinas. Men britterna segrade i det där kriget.
Men det där var ju ganska länge sedan ändå. Spelar det någon roll idag? Jag tänker, dagens spelare var ju inte ens påtänkta när de där sakerna hände.
Nej, men Argentinas landslag sjunger ju fortfarande en låt i omklädningsrummet som heter La Cuarta Estrella, där de liksom åberopar Las Malvinas. Vi kämpar för Las Malvinas, vi kämpar för El Diego, då Maradona. Och det är olika andra historiska oförrätter som de tar upp i den här låten. Okay. Så någon roll verkar det ändå spela. Mm.
Oförrätterna går i arv.
Ja, verkligen.
Mm. In studio i Kalmar. Ja, förlåt, så fortsätt.
Ja, och sen har det ju varit, förutom då den här Guds handmatchen 86, som också då Argentina vann med hjälp av då dels Maradonas Guds handmål och dels hans fullkomligt briljanta 2-0-mål där han dribblar av hela det engelska laget. Att det här, det var ju någon slags argentinsk hämnd som både är liksom ett fusk som de gillar lite grann för att det drar de här högfärdiga engelsmännen vid näsan. Och sen då detta briljanta andra mål. Mm. Och sen kommer ytterligare en åttondelsfinal i VM 98 där Argentina vinner efter straffläggning. Sen David Beckham blivit utvisad då efter argentinaren Diego Simeone. Ganska mycket förstärkt än liten tjurig spark som Beckham riktat mot honom. Och, och återigen, det här går in i den här rivaliteten de emellan. Där de här matcherna, de innehåller alltid något drag av tjuvknep som gör att en besegrade kan liksom känna sig dragen vid näsan på något sätt.
Ja, de bidrar ju till dramatik som vi som tittar på också blir underhållna av. I en studio i Kalmar har vi Claes Aronsson med också, programledare för Sveriges Radiopotten Gräns, ska jag säga. Ni ska inte ha något K där. Tidigare London-korrespondent, och du har ju också bott i Buenos Aires och länge följt argentinsk fotboll. Claes, hur pratas det i Argentina inför det här mötet idag?
Ja, jag får ju gåshud när jag tänker på det här, men jag var i kontakt med mina närmaste vänner i Zona Sur, alltså söderförorterna till Buenos Aires, tidigare idag, och de beskriver det som att det här är ett krig utan kulor för den argentinska heden. Så att det är mycket som står på spel här. De säger att de gärna förlorar finalen bara de vinner mot England. Det är den viktigaste matchen, och det var någon som till och med beskrev det som att det här kan bli den lyckligaste eller den sorgligaste dagen i mitt liv. Och jag såg att vicepresidenten i Argentina, Victoria Villarroel, hon skickade ut en tweet där hon kallade engelsmännen för pirater och inkräktare och det här, nu ska vi stoppa dem. Och det här är liksom inte med glimten i ögat de säger de här sakerna, utan det är på riktigt. Åtminstone för medelålders argentinare.
Ah. Okej. Okay. Är det också på riktigt att de Argentina vill spela i sina bortadräkter, de mörkblå tröjorna ikväll, för att de tror att det kommer ge dem tur?
Ja, de är vidskepliga i Argentina. De är ju katoliker dessutom. Jag vet inte om det har med det att göra, men det var ju så när Maradona gjorde det där målet, Guds hand, och hade han den mörkblåa tröjan, inte de här snygga, randiga, ljusblåa tröjorna. Och de hade också de mörkblå när de vann över engelsmännen 98 där i åttondelsfinalen på straffsparkar. Så att de är vidskepliga och tror mer på de tröjorna än på de ljusblå. Det är lite synd.
Ja. Jag tänker ändå, det finns ju nationalism, fotbollsnationalism, kanske i alla länder. Men vi hörde om hur den då tar sig uttryck i Argentina. Och britterna är ju också väldigt nationalistiska. Skiljer de sig åt, du som har sett bägge sidorna?
Ja, alltså jag skulle säga att fotbollen i Argentina, den sipprar ner liksom överallt i hela samhället. Det är mycket galnare, och då pratar vi ändå om engelsmännen som är galna i fotboll, men det är ännu mer galet i Argentina, och nationalismen är mycket mer utbredd. Du kan tala liksom med vem som helst i Argentina idag. De får ingenting gjort på jobbet, utan det är den här matchen som gäller. Och dessutom så den här ingrediensen också, att man hade Maradona som var som en gud, och nu har man Messi som är på väg dit. Han är väl som en Jesusfigur. Det finns någonting magiskt över fotbollen, och alla de här spelarna, många av dem kommer ju från de absolut fattigaste delarna utav Argentina, och det är liksom hopp och en stolthet i bland kanske framförallt den stora fattiga delen av befolkningen. Mm.
En stor symbol för någonting mer än bara sporten. Men det här med vidskepelsen, finns den inom engelsk fotboll?
Inte på det här sättet. Det finns ju säkert många spelare som har sina manér, men inte på det här sättet som jag har sett. Det är liksom inte heller det här att ta bara det här snacket om att Maradona styr allt ifrån upp i himlen nu. Det är klart att det sägs lite skämtsamt, men det finns ändå någonting där.
Mm. Vi har varit inne på Falklandskriget ju. Jag såg att en argentinsk utrikesminister har varit ute och sagt att den där frågan om Falklandsöarna är egentligen inte avklarad ännu. Lever den frågan fortfarande?
Ja. Allra högsta grad. De undervisar på skolorna till den nya generationen att Falklandsöarna tillhör, eller Las Malvinas tillhör Argentina, och föräldrar berättar det här för sina barn. Och alla återupprepar den här historien när britterna sköt ner stridsskeppet, krigsfartyget General Belgrano, och då 300 argentinare dog. Så att det här är ett stort, ja, det är som ett sår som inte riktigt vill läka i den argentinska själen. Och det kan du gå och prata med 10-åringar på gatan i Buenos Aires, så kan de här, den här storyn som ett rinnande vatten och är lite arga över det fortfarande.
Just det. Men om vi ska gå in på det sportsliga, hur skiljer sig själva spelet mellan länderna?
Ja, nu är inte jag utbildad fotbollstränare här, men vi kan ju säga det, att det, liksom den här baksmällan efter Maradona, det har ju varit alltid drömmen om att man ska ha den här stjärnspelaren, den här kvicka. Vi hade Maradona, och sen så kom kanske Riquelme däremellan, och sen så kom äntligen Messi. Och det är ju det att man bygger upp det väldigt mycket kring en stor stjärna, och så jobbar kollektivet runt omkring, och man ska ha mycket bollinnehav och med väldigt tekniska och sådär. Medan England kanske mer har ett lag som kan hota på olika fronter. Men de här två lagen, England och Argentina, har ju närmat varann med åren. Mycket för att många argentinare spelar i den engelska ligan, Premier League. Och dessutom har vi ju sett nu under VM, det här är ju två lag som har stapplat sig fram till semifinal, får man verkligen säga. Mm. Och då har ju storstjärnorna i slutändan levererat även i det engelska laget, Jude Bellingham till exempel. Så att det verkar som att det är, åtminstone i det här VM:et, två lag som är beroende av sina storstjärnor. Mm.
Jesper Högström, jag tänkte, vilket av de här lagen går in i matchen med störst emotionell börda eller press, eller ja, hur man ska beskriva det?
Ja, definitivt Argentina, på grund av det Claes just berättade om. Att Argentina är väl ett mer, jag skulle säga, krisdrabbat samhälle. Och det är den typen av samhällen som släpar mer på historien. Och där historien blir viktigare, skulle jag säga. Att England, ser man ju att Englands framgångar på slutet har ju, de sista åren har ju kommit lite grann. Man har brutit med sitt både fotbollshistoriska och andra arv. Alltså nu har man ju till och med en tysk tränare. Så där tror jag, alltså jag tror att det här med historiens börda och liksom det som har hänt i det förflutna i England, tror jag att man just tar det med lite glimten i ögat. Mm. Och det, som vi har hört, det gör man inte på samma sätt i Argentina. Mm. Och sen, om det sen är en fördel eller inte, det är faktiskt svårt att säga. Det kan vara en fördel, det där emotionella engagemanget. Och samtidigt så kan det bli för tungt. Och ärligt talat så vågar inte jag säga på förhand vilket det är som kommer att visa sig ikväll.
Så inget slutresultat här vill du bidra med?
Det vågar jag inte i det här fallet.
Ska vi ta en slutbild från Gina Lindberg som finns på plats i Atlanta? Vad ser du när du blickar runt omkring dig?
Ja, här vid Olympiaparken strax intill stadion så är det strömmar hit folk. Det är 3 timmar och 43 minuter kvar till avspark, men massor med folk. Och jag har ingen offentlig statistik på vilka som dominerar, men bara det jag ser här så är det ett hav av ljusblå och vita argentinska tröjor och också många blå. Precis som Claes Aronsson sa så ska de ju Argentina spela i sina klarblå tröjor ikväll. Så det är många argentinska supportrar på plats, lite färre engelsmän i den här delen av stan där jag står, och väldigt, väldigt förväntansfull stämning.
Gina Lindberg gav oss den bilden ifrån Atlanta. Matchen, den spelas 21.00 ikväll, sen förstås är i Sveriges Radio, Radiosporten i P4. Gina Lindberg, Washington-korrespondent på plats i Atlanta, hörde vi. Säger också tack till Claes Aronsson, programledare för Sveriges Radio-podden Gräns. Jesper Högström, journalist och författare, var också med för att prata Argentina-England.
Och nu om en av det svenska valets heta frågor, den höga arbetslösheten i landet.
Enligt Eurostat så har Sverige den tredje högsta arbetslösheten i hela EU. Men den placeringen bygger på statistikmyndigheten SCB:s siffror, och de ger en väl mörk bild av verkligheten.
Det menar en av Sveriges ledande auktoriteter på området. Det är Anders Forslund. Han är professor emeritus vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Och så här säger han.
Jag tror ändå att de allra flesta som är intresserade av arbetslösheten är därför att det är en indikation på att det finns problem på arbetsmarknaden. Och då tror jag att det här måttet av flera skäl inte är ett riktigt bra mått på hur stor omfattningen av problemen är.
Anders Forslund är en nestor när det gäller svensk arbetsmarknad. Han är en flitigt citerad forskare och har ett gott rykte bland kollegorna. Så om man vill fördjupa sig i arbetslöshetsfrågan kan man kontakta honom.
Anders, hur hög är arbetslösheten i Sverige idag?
Det beror alldeles på vilket mått man använder på den.
Och det mått som ofta används i den politiska debatten nu i valrörelsen är det som ger den högsta arbetslösheten, SCBs.
En 500 000 människor är utan jobb.
Att det skulle bli nästan 100 000 fler arbetslösa, det är alltså som en fullsatt buss varje dag under de åren som ni har styrt.
Vi har ju EUs tredje högsta arbetslöshet.
Enligt SCBs arbetskraftsundersökning var 9,4% arbetslösa i maj, det vill säga över en 500 000 människor. Det måttet bygger på telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda personer mellan 15 och 74 år. Arbetslösa klassas alla som svarar att de söker jobb, även gymnasister och heltidsstuderande, förklarar Anders Forslund.
Och det betyder i nuläget att en väldigt stor andel av de arbetslösa ungdomarna också är heltidsstuderande. Det gör att siffran, skulle jag säga, blir ganska hög om man vill använda den som ett mått på arbetsmarknadsproblem.
Dessutom har Sverige inte bara hög arbetslöshet utan också ett högt arbetskraftsdeltagande internationellt sett, fortsätter Anders Forslund. Det beror på att här arbetar fler kvinnor än på andra håll och vi förtidspensionerar färre.
Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar. Om man istället skulle välja att titta på sysselsättning så får man en helt annan bild där vi ligger väldigt högt i Europa till exempel. Och om vi tittar på ungdomar så skulle jag säga att ett bättre mått på hur ungdomars arbetsmarknad fungerar är den andel av unga som varken arbetar eller studerar. Och tar vi den gruppen i Sverige så visar det sig att då ligger vi väldigt lågt i Europa, ibland lägst faktiskt.
Varför använder då SCB det mått det gör om det ger en dystrare bild än nödvändigt, kan man undra. Daniel Sandström är handläggare på SCB. Han säger att de helt enkelt följer de internationella riktlinjer som finns för den här typen av statistik.
Alla de här definitionerna som används, de har ju diskuterats över lång tid mellan olika regeringar, arbetsmarknadsparter, statistiker och arbetsekonomer, och det är helt enkelt det som är konsensus när det kommer till arbetsmarknadsstatistiken, att mäta på det här sättet som vi gör i AKU. När det kommer till Sveriges så vet vi ju att vi har ju ganska hög arbetslöshet i internationellt perspektiv, inte minst när det kommer till ungdomar. Men det förklaras mångt och mycket av att unga personer har ett högre arbetskraftsdeltagande. De är mer aktiva på arbetsmarknaden än många andra länder, framförallt kanske sydligare delen av Europa. Och det är bara någonting man får ta i beaktande när man tolkar statistiken, snarare än att ha det som kritik mot statistiken.
Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens, som visar hur många som är inskrivna där som arbetssökande. I maj var det 6,4% av arbetskraften. Det måttet ligger alltså lägre, men missar å andra sidan alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen, säger Daniel Sandström på SCB.
Eftersom vi följer då internationella riktlinjer och rekommendationer så är vi ju mindre påverkade av inhemska politiska beslut och prioriteringar som kan påverka, så att säga, viljan att skriva in sig på Arbetsförmedlingen eller ej. Så vi blir ju helt enkelt mer stabilt över tid. Men sen vill jag också kanske säga då att vi ser gärna att man använder de här olika måtten som finns i Sverige som komplement till varandra snarare än substitut.
En annan person som man ofta konsulterar när det gäller analys av arbetsmarknaden är Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet. Han tycker att SCBs siffra är den lämpligaste för att mäta svensk arbetslöshet.
Syftet med AKU är just att fånga arbetslösheten i en ganska bred bemärkelse, och det finns stora förtjänster med det. Sen är det såklart så att ungefär lite mer än 100 000 av de här ungefär 500 000 arbetslösa är då gymnasiestuderande som söker extra jobb. Och det är såklart man kan diskutera om hur stort problem de är. Och sen ska man också samtidigt komma ihåg att ett problem vi har i Sverige är att det är ganska svårt att gå från just studier till arbete. Så det här signalerar också någonting, att vi har så många unga arbetslösa som befinner sig i studier.
Tillbaka till Anders Forslund på IFAU. Han anser att det mest rättvisande för att bilda sig en uppfattning om problemen på den svenska arbetsmarknaden är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder. De är färre men står längre från arbetsmarknaden. Och han har ett råd till våra politiker.
Absolut, så tycker jag att man skulle vara lite försiktigare med att måla fan på väggen helt enkelt.
Men därmed inte sagt att vi inte har några problem med arbetslöshet.
Absolut.
I Sverige.
Nej, självklart. Vi har för hög arbetslöshet.
Det berättade Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, för reporter Marie Nilsson Boy.
Idag, för 10 år sedan, på kvällen den 15 juli 2016, då började kuppförsöket mot Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, ett kuppförsök som misslyckades.
Och så här lät det i våra extra sändningar den natten.
Allt tyder på att det är just en militärkupp som pågår. Det senaste nu, jag läser om att 40 ska ha tagits gisslan av militären i Ankara, där även landets högste general ska vara en av de här i Ankara i Turkiet, alltså huvudstaden.
Olle Wiberg där från Ekots extra sändning. Det handlade ju om att delar av den turkiska militären försökte ta makten, bland annat genom att ta gisslan, skjuta mot parlamentet och stänga av broar.
Och man försökte även gripa presidenten Erdogan. Han hade blivit förvarnad, han gömde sig, det hela var över på några timmar. Men minst 265 människor miste livet och tusentals skadades under det här kuppförsöket för 10 år sedan.
Välkommen Paul Levin, chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Hur reagerade du när de här nyheterna kom?
Jag var på Gotland på semester och det var en bekant som kontaktade mig via ett meddelande på Facebook och sa, har du sett vad som håller på att hända i Turkiet? Sen så blev jag omedelbart uppringd av någon nyhetskanal och så satt jag och kommenterade det hela live i princip som någon slags grotesk sportkommentator.
Men hur dramatiskt upplevde du det där? Var det helt oväntat det kom, eller hur ska man säga?
Både ja och nej. Alltså, jag ska erkänna att jag och kollegor hade liksom debatterat månaderna innan. Är det så att det kan ske ett kuppförsök i Turkiet? Hur sannolikt är det? Vad finns det liksom för? Så det fanns ju sånt tal i regeringstrogna medier, så hade man skrivit lite grann om varningar och signaler på sånt. Men det var ändå, det kom liksom ändå på något sätt som en blixt från klar himmel. Och det var ju oerhört dramatiskt.
Ja, dramatiska timmar med flera som dog. Vilka låg bakom det här kuppförsöket? Vet man det än idag?
Det finns ju olika teorier och exakt vad som skedde och vilka som låg bakom vad och vilka som kanske var inblandade och hade kännedom, det kanske vi aldrig kommer få veta. Men det finns ju lite olika teorier. Det finns en konspirationsteori som jag tror att många här i liksom västvärlden, tycker jag mig märker när jag pratar med folk, verkar omfatta, som ser det här som någon slags riksdagsbrand. Att det var ett medvetet försök av Erdogan-regimen som han använde för att sen stärka kontrollen. Jag skulle säga att det är en konspirationsteori som man nog kan avfärda, skulle jag i alla fall hävda. Och sen finns det de i Turkiet inom regimen som tror att till exempel CIA låg bakom det hela, att det var en amerikansk ledd kupp. Och det har jag heller inte sett några särskilda befog för. Även om det kan ju vara tänkbart att CIA hade kännedom om kuppförsöket. Det är tänkbart. Därför att jag tror att den mest sannolika förklaringen till vilka som låg bakom det är att det är ungefär som regeringen säger, att det är gulenister, medlemmar av en religiös rörelse som hade infiltrerat delar av statsapparaten, däribland militären, och som befann sig i en utdragen maktkamp med Erdogan som hade pågått flera år. Och det här var deras liksom sista försök att slå tillbaka mot Erdogan.
Mm. Det här var en händelse som verkligen förändrade Turkiets politik under en lång tid framåt. Hur stärkte Erdogan sin makt efter kuppen?
Ja, även om jag då som sagt inte tror att startade kuppförsöket låg bakom det, så är det otvivelaktigt så att han använde sig av det. Så många auktoritära ledare gör. Man använder sig av kriser, extraordinära situationer för att stärka makten. Och det genomfördes enorma utrensningar i den turkiska statsapparaten. Man sparkade, uppåt 30% eller något sånt av till exempel utrikesdepartementets personal. Man stängde 15 universitet i landet, över 1000 skolor, flera tusen civilsamhällesorganisationer, alla med påstådda eller reella kopplingar till den här Gülen-rörelsen. Vad gäller universiteten så tror jag att det i princip stämmer att de var affärerade med Gülen-rörelsen. Men det var ju också väldigt många så att säga, civila som blev drabbades av de här utrensningarna. Så det har stärkt Erdogans grepp om makten. Och det har ökat förtrycket. Så Turkiet har blivit mycket tuffare land med mindre frihet. Om man tittar på alla mått så har Turkiet fallit ganska dramatiskt sedan kuppförsöket.
På vilka sätt?
Ja, tittar man på Freedom House rankning så har Turkiet blivit ett mindre fritt land. Du har flera hundratusen människor som har gripits och fängslats på grund av påstådda terrorkopplingar. Och jag tror att det här var ju alldeles uppenbarligen en konspiration där det fanns personer som låg bakom kuppförsöket och ville störta den politiska makten med våld. Så det är ingen tvekan om saken. Men det är också så att den här Gülen-rörelsen var en väldigt bred rörelse som tidigare dessutom hade varit nära allierad med och samarbetat med Erdogan som han hade använt för att skaffa sig kontroll över statsapparaten. Sen blev de för inflytelserika och då blev en maktkamp. Mm. Men det var ju många medlemmar som bara var troende som gillade så att säga, Fethullah Gülen, den här karismatiska religiösa ledaren. Men de kom i och med kuppförsöket att bli betraktade som terrorister. Och många blev gripna, många blev sparkade från jobbet och har drabbats väldigt hårt. Just. Och sen har även andra människor drabbats. Man pratar i Turkiet idag om ett terrorfritt Turkiet. Och det här kuppförsöket har liksom tagits till som ett sätt att anklaga människor som är kritiska till regimen för terror.
Det finns ju ändå en opposition. Hur stort rörelseutrymme har den?
Mycket mindre idag än bara för något år sedan. Turkiet brukar beskrivas som en electoral autocracy, alltså en auktoritär stat där man har fria val som är mer eller mindre fria även om de är orättvisa. Jag vet inte riktigt om man kan säga det längre, därför att nu har man ju slagit till väldigt hårt mot den politiska oppositionen. Man har fängslat ledarna för de två stora oppositionspartierna och genomför omfattande påstådda eller icke korruptionsutredningar mot dem. Så att friheten är idag mer begränsad än den har varit tidigare. Ännu mer begränsad.
Turkiets relation till Europa och NATO har ju inte alltid varit smärtfri. Men nu senast var det ju NATO-toppmöte i Ankara. Vilken betydelse har det att mötet hölls där?
Väldigt stor betydelse för Erdogan skulle jag vilja säga. Därför att kuppförsöket försämrade relationerna med västvärlden. Från turkiskt håll så tyckte man dels då, från turkiskt håll då menar jag regeringshållet, så tycker man att de europeiska amerikanska ledarna var alldeles för långsamma med att gå ut och fördöma kuppförsöket. Man fick inte det stöd från Europas ledare, NATO-allierade, som man hade velat ha. Men inte nog med det. Många i regeringen trodde som sagt att CIA var bakom det hela. Och anledningen till det är väl att Fethullah Gülen, ledaren för den här religiösa rörelsen, var bosatt i Pennsylvania. Mm. Och där tror man väl att då CIA skulle haft koll på det hela.
Men, nu är Erdogan och Trump
bästisar.
Ja,
ja precis. Det här, Trump har ju sagt att han åkte bara till det här NATO-mötet i princip för att hans kompis Erdogan bad honom att göra det. Så att Turkiet har fått en mycket viktigare roll idag. Turkiet ses fortfarande av många europeiska allierade som en problematisk allierad, men också som en allt viktigare allierad som man inte har råd att alienera.
Ja, just det.
Därför att man behöver NATOs andra största militärmakt när USA håller på mer eller mindre över i Europa.
Paul Levin, chef för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Tack så mycket för att du kom hit.
Ja, vi går till värmen som ju håller i sig på flera håll i landet. Där närmar sig temperaturen 30 grader.
Det här påverkar ju inte bara oss, det påverkar djuren. Som på Skansen i Stockholm, där serveras isglass anpassad efter varje arts kost.
Som exempelvis knubbsälarna som i morse fick sin sommarglass från djurvårdaren Theo Fredriksson. Isglass gjord på sill.
Sill? Som alltid. Så sälar äter ju framförallt fet fisk, så sill är det de tycker allra mest om.
Och nu har det lagts fram två skålar med vatten och sill som är fryst. Och nu slängs de här bitarna av fryst sill ut i vattnet. Men de hugger inte på det på en gång. Hur lång tid brukar det ta innan de hugger in?
När första fisken dyker ut och de förstår att det är något spännande. Eftersom att de stänger näsan under vattnet så känner de inte riktigt att det luktar fisk om sakerna.
Hur stor del är liksom den här maten för att kyla ner dem?
Men lite grann. Alltså så här, det är en väldigt bra vattentemperatur. Det är samma temperatur som det är ute i Mälaren. Som att det är det vattnet vi har här. Men om det blir jättevarmt så blir de ju mindre aktiva. Och då kan de behöva hjälp att kyla sig ner. Men det är de här kanske inte de djuren som är mest påverkade utav värmen.
Kolla, nu fick den tag i en stor bit här.
Fick hon ut en fisk?
Fick hon en fisk?
Ja.
Nu är det inte så många isbitar kvar.
Nej, de tinar väldigt fort det här vattnet, vilket är både bra och dåligt. Hade det tinat långsammare så hade de ju fått längre tid att utnyttja den här glassen. Men tinar det fortare så blir de ju gladare fortare, för då får de tag i maten.
Oj, nu kommer det en fram här och kika lite. Hej, hej!
Hej, killen!
Vilka djur ska vi möta nu?
Jag tänkte att vi ska gå förbi våra järvar, som också ska få lite glass, och se om de är lika sugna.
Det är ju inte bara sälen som får svalka i värmen, utan andra djur också. Vi ska bege oss till järven där djurvårdaren Malte Solberg väntar på oss.
Hej, nu går vi från säl ner mot järvarna.
Toppen, vi är redo.
Hej!
God morgon, Malte.
God morgon. Där är du glassen.
Här är glassen.
Vad har du i den?
Vaktlar.
Vaktlar?
Ja.
Är det här en favorit?
Jag vet inte om det är en favorit. Vi har gett höns förut och det brukar vara populärt. Men det mesta som är animalisk, kött eller fisk eller sånt, det är ganska populärt hos våra järvar. Då de är asätare. Kom då!
Kolla, nu springer det fram en här.
Ja, det är vår hona som kommer här.
De är ju sjukt gulliga.
Visst är de det?
Ja.
De är otroligt underskattade skulle jag säga.
Det är som små björnar. Nu har ju hon gått till fel plats. Hon har inte fattat var isglassen är någonstans.
Exakt, och det är det här som är grejen. Hon ser ju inte så jättebra. I alla fall inte lika bra som vi gör. Så man ser ju att hon går med näsan ner i marken hela tiden. För att hitta vart isglassen är.
Men vi var hos sälarna precis. Och de väntar till sillen var tinad. Hur gör järven? Håller de på, alltså ligger de och slickar på den här isglassen eller väntar de också?
Det kan vara så att de ligger och slickar på den. Det kan vara också att de drar in den i sitt gryt också. För att hon tänker att hon ska spara den till sen. Vilket inte funkar jättebra alltid. För hon har inte samma tålamod som sälarna har. Hon vill att saker ska ske nu. Ja, men nu går hon iväg med den till exempel.
Men du sa det att de söker sig till den här stenraset för att söka svalka. Men hur jobbigt tycker de att det är när det som idag ska bli 30 grader varmt?
Ja, men mitt på dagen så kan det ju vara ganska jobbigt. Det tycker ju vi också. Även om, och vi har inte ens päls på oss på samma sätt. Och det märker man också på vilda järvar. Att de är ju inte aktiva under dagen.
Hur lång tid brukar det ta för dem att äta upp sin glass? Den är ju ganska stor. Det är som en matskål till en större hund ungefär i storlek.
De här är faktiskt ganska, de är mindre än de vi brukar ge. Vi brukar ge ett lite större fat. Vad kan det vara på kanske 10 liter då? Och det kan ju ta 3-4 timmar för dem att knapra i sig, beroende på hur hungriga de är såklart. Men ibland gör vi också att det är utöver deras ordinarie foder. Som vi kan göra blodglassar till exempel, som de då slickar i sig mycket längre. Nu börjar de ju tugga på den liksom också. Och det kanske de inte hade gjort med en blodglass på samma sätt. Och de har ju väldigt kraftiga käkar. De brukar ju tugga i sig ben och sånt. Så ett isblock är ingen utmaning för henne.
Reporter där var Elinor Levinsson. Blodglass, får jag bjuda på det?
Nej tack, vi tar ett annat inslag istället. Ett inslag som ska handla om amerikanska migrationspolisen ICE, som ju återigen hamnat i centrum då efter att en man skjutits ihjäl i samband med en insats i delstaten Maine i USA.
Och det här är den andra dödsskjutningen på en vecka. Kritiken mot den här myndigheten växer. Minst 9 personer har hittills dödats i ICE insatser, där rapporterar TT.
Simon Isaksson, radions USA-korrespondent. 2 döda inom en vecka. Vad vet vi om de här 2 händelserna?
Just nu så vet vi fortfarande ganska lite om vad som ledde fram till själva dödsskjutningarna. Det vi vet är att båda de här männen körde bil och att ICE försökte stoppa dem. En man ursprungligen från Mexiko förra veckan i Houston i Texas här, och en man ursprungligen från Colombia i Butterford i Maine i måndags. Sen har ju uppenbarligen något gått fel i bägge de här fallen, och det har slutat med att båda männen skjutits ihjäl. Exakt vad som hänt, det utreds av federala myndigheter. Det finns krav från lokala myndigheter att man ska få mer insyn. Men en förklaring som har cirkulerat från federalt håll, det är att båda de här männen då påstås ha utgjort en fara med sina bilar.
Och det är inte första gången. I början av året så var det två dödsskjutningar i Minnesota också. Finns det likheter mellan de här fallen?
Ja, om vi tar Renee Good som var den första amerikanska medborgaren som sköts ihjäl av ICE i Minneapolis där i vintras. Då sa man ju också att hon utgjorde en fara när hon satt där i sin bil. Alltså att hon skulle försöka köra på ICE-polisen. Så där finns det ju likheter i hur man beskriver de olika händelserna. Skillnaden är väl att det väldigt snabbt då i Minneapolis i bägge fallen spreds filmer på skjutningarna på sociala medier från vittnen, där många uppfattade att Trump-administrationens beskrivning verkade väldigt överdriven och att de här personerna inte verkade utgöra den fara som det påstods. I de här nya fallen så finns hittills i alla fall inga videos överhuvudtaget från händelserna, varken från vittnen eller från migrationspolisen.
För det där som hände i början av året i Minnesota, det var ju stora demonstrationer också efter det, och ICE, man krävde att ICE ska bära kroppskameror. Ledde det till någon förändring, de här protesterna?
Ja, alltså när det kom till kroppskameror så lovade ju ICE att alla skulle utrustas med sådana kameror runt om i hela landet. Det har man uppenbarligen inte fått en, eftersom man har saknat kroppskameror i bägge de här fallen. Från myndigheten nu så säger man att det är på gång. Man har bara inte hunnit än. En annan förändring som skedde efter Minneapolis var att ICE började jobba med mer riktade insatser, mer span och tillslag, snarare än att man stoppade människor lite mer på måfå på gatorna. Men nu har ju liksom synligheten och ICE blossat upp igen, både efter de här skjutningarna nu då, dödsskjutningarna, men också för att man har intensifierat sitt arbete runt om i landet överlag och börjat gripa många fler personer per dag. Och här diskuterar man nu också om det hänger ihop då att Trump-administrationen eventuellt ökat trycket på migrationspoliserna, som i sin tur då blivit mer pressade och därmed också kanske börjat ta mer risker igen.
Vilket stöd har ICE i USA nu?
Ja, det finns lite olika läger. Bland demokrater och Trump-kritiker så tycker man ju att ICE är en urspårad gren av statsmakten som inte gör USA säkrare, utan istället är en farlig organisation. Och där vill man ha kraftiga reformer av ICE. Sen finns det också vissa republikanska väljare som tycker att det har gått för långt och att det inte ser särskilt bra ut när folk får sätta livet till på gatorna. Men inom republikanska partiet och Trump-administrationen och många MAGA-väljare så är ju stödet fortfarande starkt för ICE. Man ser det som att de gör ett viktigt arbete för att göra USA säkrare och få bort kriminella invandrare.
Och Trump-administrationen gick ju ut med att man skulle stoppa ICE fordonskontroller, men nu idag har ju Trump sagt att kontrollerna ska fortsätta. Hur ska man förstå det här?
Ja, det var personer inom Trump-administrationen igår som gick ut och meddelade den här förändringen efter de senaste dödsskjutningarna. Gränschef Tom Homan sa på en presskonferens att man tillfälligt skulle stoppa de här trafikkontrollerna runt om i landet. Syftet var att man skulle se över undervisningen som migrationspolis fick när det kommer till att stoppa bilar. Inte bara för att de som stoppas ska få det säkrare, utan han betonade att det framförallt var till för att göra det till en säkrare arbetsmiljö för migrationspoliserna. Men nu idag, efter att Trump vaknat, så har han skrivit ett meddelande på sina sociala medier där han går emot sin egen administrationsbeslut om trafikkontrollerna och säger att de absolut inte får pausas och att det är ett av ICE viktigaste redskap i jakten på kriminella, och han uppmanar dem att börja med de här trafikstoppen igen. Så att han går ju emot det administrationen sa igår. Så att just nu är det lite förvirrat läge, så vi får se hur det utvecklar sig.
Kort då, avslutningsvis, kan det få betydelse för den fortsatta migrationsdebatten i USA nu, de här två senaste händelserna?
Ja, vi såg ju vilken påverkan det fick i vintras efter dödsskjutningarna i Minneapolis och vilka enorma protester som vi såg då. Nu ser vi inte lika stora protester, men att det kommer bli en politisk diskussion under den här sommaren och inför mellanårsvalet, det känns ju rätt givet nu när det hamnar på tapeten så här igen.
Tack så mycket. Nu tappade jag ditt namn. Simon Isaksson.
Mm. Radions USA-korrespondent. Ja. Producent, ett annat namn. Kan du det?
Cecilia Tengmark.
Och ytterligare ett namn, Per Edberg, närmast. Berätta allt om sändningen som du ska ha.
Ja, allt kanske inte hinner med just nu. Jag nöjer mig med att säga att det kommer handla en del om värmen.
Okej.
Okay. Jag vet att du heter Lasse Johansson. Vad heter jag?
Ulva Lilja. 5 över 6 kan vi säga däremot efter Ekot USA-podden. Vi påminner om det. Hej då.
Hej.